Du lyssnar på Alla ska äta, om mat, makt och moral, av Elina Panke. Uppläst av mig, Jessica Pellegrini. Till Mahmoud Almadoun och alla som mördats för att de lagat mat till dem som förvägrats att äta. Deras brott var hunger. Glöm dem aldrig. Introduktion. Under sommaren 2022 spreds ett rykte om svenskar. Allt började på diskussionsforumet Reddit, där någon frågade: vad är det konstigaste du har behövt göra hemma hos någon annan på grund av deras kultur/religion? En användare berättade om middagen hos en svensk vän. De var mitt uppe i en lek, när mamman plötsligt ropade att middagen var klar. Och lyssna på detta. Han sa åt mig att vänta på rummet medan de åt. Hashtaggen Swedengate hade fått fäste. Människor från hela världen blandades in. Sverigebilden var i kris och nu behövde hela landets samlade expertstyrka ringas in till morgonsoffor. Det kunde väl inte stämma att svensken, van vid att betrakta sig själv som världsbäst på det mesta, i själva verket var så småaktig att hon lät grannbarnen sitta och svälta på rummet. Nej, svensken var inte ogästvänlig utan blyg och ville därför inte opåkallat visa upp sin bristande kokkonst, förklarade matkändisen Lotta Lundgren. Den svenska matosäkerheten är en tradition med mycket långa anor, sa hon och fortsatte. Det vi äter i våran familj till vardags, det duger för oss, men inte duger att bjuda utomstående på. Svensken hemsöktes dessutom av ransoneringens spöke, enligt forskaren Håkan Jönsson. Det är nog så att om man stöter på detta utan förklaring kan man tro att svenskar är snåla. Men jag tror att fenomenet kommer ur en kombination av kulturen kring förrådshushållning och viljan att vara självständig. Spontana middagsbjudningar har historiskt varit så hotfulla mot förråden att det sitter i ryggmärgen när vi lagar mat, menade han. Fika gick däremot fint att bjuda på, intygade Håkan Jönsson. Mathistorikern Rickard Tellström erbjöd en tredje förklaring. Oviljan att bjuda på middag grundas i en omsorg om grannföräldrarnas matplaner. Kommer barn hem och äter hos dig så hamnar jag i skuld hos dig. Och det här med barn och föräldrar och hamna i skuld, det är lite komplicerat för oss svenskar. Svensken var alltså allt möjligt, men absolut inte exkluderande. Anledningen till att folk fick vänta på rummet handlade om lika delar välvilja och solidaritet. Att låta bli att duka fram en tallrik till sin gäst var rent av en välgärning. Inget stackars främmande barn ska väl behöva smaka på vår äckliga mat. Sverigebildens egenutnämnda försvarare kunde andas ut och konstatera att vi återigen var världsbäst. Den här gången på ödmjukhet. Det som gör Swedengate intressant i efterhand är inte så mycket fenomenet i sig som det faktum att människor var så måna om att försvara det. Folk ville hellre intyga att det fanns en logisk förklaring till exkluderingen än att konfrontera det faktum att vissa barn fick gå hungriga. På så vis påminde fenomenet om politiken i stort. De som utesluts från matbordets gemenskap erkänns sällan som just uteslutna. De tycks istället vara slumpmässigt utanför, som ett grannbarn som bara råkat hamna bakom dörren i ett pojkrum medan familjen sitter och äter i köket. Vad händer i ett sånt samhälle när allt fler larmar om att de går hungriga? Om den gemensamma överenskommelsen i ett land är att alla får sina grundläggande behov tillfredsställda och det samtidigt dyker upp människor som dementerar detta, som säger att maten kostar för mycket eller att de behöver söka sig till subventionerade mataffärer för att få någon middag eller att, hör och häpna, deras barn går till skolan med kurrande magar, uppstår plötsligt en kris i förståelsen av verkligheten. Då återstår bara två alternativ. Konfrontera hungern eller konfrontera de som hävdar att de är hungriga. Politikerna ägnar sig åt det senare.